Podplay.
Vad har du gjort idag?
Jag har varit på inskolning med min minsta.
Mm-hmm. Första dagen idag, eller?
Ja, sen har jag varit och handlat alla de här grejerna som man ska göra, du vet. Galonbyxor, vattentäta skor, allt det här, du vet.
Så du har dragit pengar idag, då?
Ja, skojar jag inte. Det vill fan kosta skjortan.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast om ekonomi som vi gör varje vecka. Är du Mattias?
Jaha, varje vecka.
Ja, så är det. Och du, varje vecka har vi också sponsor. Vem är det den här veckan?
Ja, men den här veckan så har vi ju våran trogna sponsor Klarna. Vi är ju oerhört glada för Klarna hänger på oss.
Aha.
Och vi hänger på dem. Och det är också väldigt häftigt att jobba med ett bolag som har den utvecklingen som de har. Att de hela tiden strävar efter att bli bättre. Och hela tiden strävar efter att hitta på nya lösningar för sina kunder helt enkelt.
Mm.
Och ja, men vi är väldigt stolta från att de har gått från att vara en mer av, vad ska vi säga, en sorts inkassobolag till att vara ett dagligt instrument som funkar väldigt, väldigt bra.
Så att, ja, men just för webbshopping framförallt så är det ju, det underlättar i alla fall mitt liv när det gäller webbshopping.
Ja, så eftersom att, webbshopping kommer så pass mycket mer som det gör idag. Sen uppmanar vi verkligen inte till att man ska handla över vad man ska ändå. Men just den här chansen att kunna inte behöva betala någon avgift eller någon ränta för att man ändå kan vänta 10 dagar och se att grejerna som har kommit är schyssta och sådär. Det finns många uppsidor. Och det går ju också som sagt att handla med Klarna. Även om man kommer till en webbsida som inte har Klarna så kan man gå in via Klarna-appen och få en engångsbetalning där. Och det kan man läsa mer om man går in på appen. Så att, ja.
Jag lyssnar på dig med ena örat men samtidigt försöker man andra, liksom hjärnan försöker samtidigt komma på en övergång från liksom Klarnas hiphop-tema till dagens gäst, att göra någon sån här Snoop Dogg-övergång här, men jag är inte riktigt i mål.
Ska vi jämföra Snoop Dogg så är väl Doggy Doggelito och Snoop Dogg av ungefär samma klass, samma årgång och samma
tveklöst han väl ändå Sveriges Snoop kan vi väl ändå säga, ja, eller?
Ja, vi får fråga honom själv, men det är en legend och en första inom, som jag upplever, den allra första hiphopen i Sverige och kommer aldrig glömma när Dogge kom ut på scenen och fått något pris med sitt svarta hårband som han hade. Och jag som hårdrockare fattar ingenting. Så att, ja, men han är redan en levande legend. Så varmt välkommen Doggelito!
Yes! Tack, där kom det till slut.
Ja.
Shit alltså.
Ja.
Fasen, Dogge, vad coolt då att ha dig med här.
Tack så mycket. Tack att jag får vara med. Jo, läget är jättebra faktiskt.
Du vet att vi har träffats några gånger, va, sen tidigare?
Ja, några gånger. Jag kommer inte ihåg alla gånger, men det har vi väl gjort.
Men det är ganska tidigt. Mattias har ju ett förflutet i, han är nuvarande i din bransch också, eller flera branscher. Men kan du inte berätta hur du började, Mattias?
Nej,
när det första mötet?
Första gången som vi träffades, det var... Ja, men det var nog när jag bokade Latin Kings till Slakthuset i Nyköping, till en festival där nere. Och då träffades vi. Sen har vi sprungit på varandra några gånger, men sen så gjorde vi också det här tv-programmet ihop, Helt Magiskt, som gick med de här...
Ja, just det. Där nere i Alby-hangaren.
Ja, precis. Där gjorde vi ju ett program tillsammans, vilket var kul. Och det var Dogge jävligt
tuff.
Vad
var det? Har jag missat det?
Det var något så här... Man skulle trolla, eller jag vet inte, min grej var att jag skulle träffa, tror han heter Micke, och vi skulle trolla lite och så här.
Ja, precis. Och jag träffade Labero och vi skulle också trolla. Och sen var det trolleriet som blev bäst, fick publiken rösta fram. Och sen så var det du, så kommer jag ihåg att jag var så jävla rädd för att det skulle bli jag. Så att det blev Dogge som tur var, och som han, han tar ju publiken, så det var ingen slump att det blev Dogge. Vi hade ju inte en chans när vi stod på scenen där. Och det var jag ganska glad för att du fick ju någon så här... Han skulle knäcka några stockar på din bröstkorg eller något sånt där. Jag kommer ihåg att det var ganska tufft där du utsattes för till slut.
Du menar våran trolleri-grej? Eller?
Ja, jag menar det sista där. När ni vann liksom över oss andra två. Sen fick du ju göra någon sån här final test liksom.
så långt kommer inte jag ihåg. Alltså. Jag kommer ihåg att jag skulle ligga under en giljotin och hugga huvudet av och bara, men så ligger du här bara, det är lugnt så här. Vad men ni är säker liksom. Tänk om den här bara går av liksom. Ja. Det var inte så jävla roligt, men det löste sig till slut ändå.
Ja, men det gjorde det. Men, ja, du måste ju berätta, vad gör du? Jag menar, jag tror att alla känner väl igen dig. Jag har sina bilder liksom, men du är ju ändå, jag menar, Redline Records och Latin Kings, det är ju ändå där som du slog igenom med. Och kan man säga, har jag rätt när jag säger att ni var det första hiphopbandet i Sverige?
Ja, de brukar säga det. Vi började ju, jag började rappa 1983 och så blev vi kända tror jag 92. Så att man hade väl rappat i 10 år innan någonting hände i stort sett. Så om man räknar den tiden, då är vi bland de första. Sen fanns det säkert någon som rappade innan och sådär liksom. Mm. Men först på skiva var nog MC Tim 86-87 tror jag.
Mm-hmm. Okay.
Men sen blev Latin Kings när de, för vi rappade ju på tunnelbanan 1983-84 och så här. Man räknar in det så var vi väl tidiga liksom.
Men ni var ju också de som blev kända först kan man väl säga i Sverige då,
för ja, som band, allmänhet. Ja, som band och hiphop så blev det också kända 94 när vi kom ut med den här skivan, att liksom börja rappa och ta det till toppen så att säga.
Hur stort var det där när det var som störst? Liksom, har du något ögonblick som du kommer ihåg sen tänkte så här, hur fan?
Ja, det är massa fina grejer man har bärt med sig. Alltså, först och främst vill jag säga att jag hade en dröm att få rappa när jag blir stor. Liksom. Mm. Och det är en dröm. Och när du som ung får göra din dröm samtidigt som du har drömmen. Det är så här, det skulle jag önska alla ungdomar att få göra. Liksom. Och det var det finaste tror jag när man kollar tillbaka med tiden. Men sen också att få vinna Grammys och få uppträda på stora arenor och liksom... Det kommer man ju aldrig glömma. Och sen Grammys låter ju så här jätte... Så här, wow, glamorös. Men jag kommer ihåg att vi vann Grammys. Och sen hade jag inte ens pengar till tunnelbanan hem. Men jag hade 2 Grammys i en plastpåse liksom och planka hem. Mm. Så det var så här roliga minnen man hade liksom när man tänker tillbaka.
Men precis, men apropå det måste jag tänka på... För att när kände du att du kunde liksom... Eller har du någonsin känt att du liksom så här... Nu kan jag verkligen leva på min musik... Eller har det aldrig blivit något rejält överskott? Eller förstår du vad jag menar? Liksom? Kände du aldrig att här, nu jävlar händer det, nu vart jag miljonär?
Ja, nej, det har varit varje dambana. Liksom. Jag har alltid vetat sedan jag var liten. Jag sprang runt i Arben. Jag blir stor, ska bli känd rappare. Så jag alltid var väldigt tidigt bestämd att göra det. Sen det är klart, vill man tjäna cash, åka fina bilar och allt det där. Liksom. Men sen förstår man ju också att liksom, det är inte säkert att det blir så. Så att det har varit vissa guldtider och vissa andra sämre tider. Det är lite varje dambana så att säga. Liksom.
Hur har du varit med pengar då? Är det som att du blir stressad när det är lite...
Jag har bara levt för dagen. Bara, way, jag har bara levt och bara slösat.
Det löser sig alltid.
Blir skattesmällar och allt möjligt. Liksom. Så att jag har varit väldigt, vad säger man, oaksam. Levt för dag och struntat i morgondagen liksom. Och det har ju varit jättedumt, för jag sitter fortfarande och är skyldig och måste betala tillbaka. Liksom. Och man kämpar, men man blir äldre, man lär sig. Vi var ju väldigt unga också sen när det smällde på. Vi var väl 15, 16 år, 17 kanske. Vi var inte så gamla. Mm. Så det var inga stora pengar i början, men man liksom, man ville bara leva. Liksom. Så man tänkte inte riktigt kanske på allt. Så att det tog väl några år innan man förstod liksom, spelet så att säga. I början var det inga stora pengar. Liksom.
Men sen så var inte riktigt skattemyndighetsspelet med där och sen så får du sitta och betala på det nu, eller?
Ja, en del. Man har kvar, liksom. Man kämpar. Så det, men det är så det är. Liksom. Det känner man igen många musiker som hade. Liksom. Mm. Man har tjänat jättemycket och sen helt plötsligt känner man jättelite. Mm. Men det där att det är ingen jämn inkomst alla gånger, liksom. Det gör ju att det blir svårt. Och sen är jag konstnärs själv. Jag kan ingenting om matte, ekonomi. Mm. Jag satt och skrev raptexter på mattelektionerna. Mm. Så att, det straffar sig nu om man säger. Liksom.
Men hur är det med dina barn? Tänker du så här att... Det har funkat för mig, det kommer funka för dem. Eller blir det lite den där pappan som tänker, nu ska ni inte göra de misstagen jag har gjort. Nu tar vi ett litet budgetsnack ändå här. Liksom.
Ja, nej, jag har ingen budgetsnack sådär. Liksom. Man försöker ändå förklara att allt kostar ju. Liksom. Mm. Och det kostar ju också bara att ha barn. Liksom. Det kostar mycket, du vet. Mm. Alla grejer de ska ha. Bara nu idag är inskolning för min lilla. Liksom. Det är galonbyxor, det är overaller, det är skor. Det är liksom, ja, hur mycket som helst.
Hur många barn har du idag, Dogge?
Jag har 6 barn.
6 barn? Jävlar. Ja, visst.
Hur många ska det bli?
Nej, alltså jag är nöjd sådär liksom. Men alltså barn är alltid en välsignelse. Mm. Det är min största rikedom.
Fint. Har du blivit musik för dem? Alltså hur gamla är de äldsta nu då? Går de i pappas fotspår?
Nästa är 20. Nej, ingen går i mina fotspår. Jag tror de är ganska trött på liksom, musikliv och sådär. Liksom. De ser ju, det är, ingen, det är inte så glamoröst många gånger. Liksom. Det är, man är borta mycket, mycket resor, konstiga tider och sådär. Liksom. Mm. Nu är det väl mindre sånt, liksom, men det har ju varit mycket så. Liksom.
Mm.
Jag tror att många ser ju bara det braiga, liksom. Det dåliga syns ju oftast inte utåt.
Men hur tycker du då att det har blivit skillnad då om man tänker musiken från när ni började med hiphoppen? Sen var det ju många då, inklusive jag, som kände att hiphop är nog någon fluga som går över. Tills man nu har förstått att det är liksom tvärtom. Det har liksom blivit den största musikgenren och det liksom fortsätter och kommer grymma talanger underifrån och sådär. Men vad känner du? Vad är skillnaden från när ni slog igenom till dagens hiphop? Och då menar jag både ekonomiskt men också liksom rent acceptansen och att man kan komma ut med sin musik och sådär.
I mean, allting, musik ändras ju alltid liksom. Först och främst, musik är ju ungdomens tid, om man säger liksom. Det är ju alltid ungdomen som styr vad som ska bli och vad som blir känt och vad som blir stort liksom. Så är det ju. Så att, men det som har hänt, vi blev utskällda när vi rappade. Det där är inte musik, det där är bara skit. Och idag är det världens största musikgenre, som du säger. Så att, det har ju ändrats jättemycket liksom. Mm. Sen på vår tid var det skivor, nu allt digitalt. Så att allt har bara utvecklats. Men för min del så har det bara blivit mer att göra. För att det är mycket lättare idag att göra musik.
Mm.
För när vi var små, det var ju så här skräckhistorier. Liksom. Man måste hyra en studio, det kostar 10 000 i timmen och grejer. Liksom. Det var ju omöjligt för oss fattiga pojkar att komma in i en studio i stort sett. Man hade inte råd liksom. Men idag är ju tekniken så bra så du kan ju i stort sett spela in ett album i köket hemma liksom.
Mm.
Så det, på så sätt har det ju blivit mycket, mycket bättre liksom.
Men tycker du att det märks också på musiken? Jag måste ju verkligen blotta mig, jag har inte stenkoll på hur hiphop-scenen ser ut 2021, men är det många coola man som kommer fram från köket, eller är det ändå så att det är några storbolagsprodukter? För det är ju också då att man ska nå igenom bruset på ett annat sätt liksom. Har det märkts den där skillnaden?
Alltså, jag tror att det är många mer spelare idag så att säga. Idag du behöver inte vara professionell musiker för att kunna hålla på med musik.
Mm.
För att tekniken hjälper dig så pass mycket. Och det gör ju att det blir en hel drös med människor som kanske inte är skolade musiker eller blir musiker eller bara gör det liksom. Förr i världen var det väldigt svårt för de människorna att kunna göra musik. För de hade liksom inte talangen eller gåvan eller någonting. Men idag så kan vem som helst göra musik och det kan låta bra och det är bra. De kan till och med få en hit och så här liksom. Jag hörde att det var så här 30 eller 40 000 eller kanske till och med 50 000 låtar som släpptes på Spotify i veckan liksom, eller något sådär. Så här helt galna siffror.
Mm.
Man tänker på det, så blir det ju jättesvårt att bli hörd liksom.
Mm.
Så det har hänt mycket, om man säger. Men samtidigt har vi gått tillbaka till 50-talet, för idag släpper man en låt. Och det var ju lite på 50-talet när man släppte en singel.
Mm.
Så på något sätt går det tillbaka. Fast det digitala har gjort sin revolution och det har ju ändrat musikbusinessen helt i stort sett liksom. Så att jag har inte heller koll liksom. Jag kommer till den insikten, jag vill bara göra musik liksom och bara må bra. Sen om det händer att någon gillar något, det är kul, eller om man tjänar pengar, det är också roligt eller... Men allt det där, det spelar ingen roll för mig.
Men gör du musik? För jag vet också att du har kommit in på konsten. Jag tänkte att vi skulle återkomma till den. Ja. Men om vi bara för att slutföra musiksnacket där. Mm. Är du liksom lite mentor hos folk nu? Eller är du så här att du proddar bara? Eller skriver också?
Han är väl någon sån här storbolagsproducent som bokar omkring och fläskar sig.
Nej, men jag tänkte så här, gör du fler delar liksom? Kör du både själv under namnet Dogge? Eller liksom, är du med och proddar eller tycker? Eller har du någon kontakt med de yngre hiphop? Idag, liksom.
Jag har inte så jättemycket kontakt med hiphopkulturen i sig. Så jag är lite gammal, liksom. Den är ju ung idag. Jag slutade lyssna på hiphop för 15 år sedan kanske. Någonting. Men jag gör ju hiphop varje dag. Liksom. Jag gör det i källan själv. Lite som punken. Gör det självrörelsen. Liksom.
Mm.
Och det är det tekniken gör idag att man kan göra. Och det är fantastiskt tycker jag. Så det är mer så. Sen kanske man har några man jobbar med som vill lära sig och liksom vad man ska tänka på. Så. Och det är klart man blir någon liten mentor här och där. Liksom. Men jag har ingen data. Jag håller inte på med teknik alls. Jag skriver bara låtar och framför dem. Mm. Så det här tekniska, det får någon annan göra. Precis som den här killen är. Har ni någon som sköter det liksom?
Och det är en sån lyx, vet du.
Ja, och det är en sån lyx att liksom ha det. Och det, jag är glad för det liksom. För att det tar också väldigt mycket tid.
Mm.
Och det gör intrång på mitt skapande så att säga. Så då har jag avsagt mig det. Så jag skriver bara låtar i stort sett.
Mm.
Hela tiden.
Men Mattias var inne på det att det är inte bara musik. Idag är det mycket annat. Hur ser liksom, om man hade gjort något så här diagram, liksom något tårtdiagram med de olika tårtbitarna. Vad är liksom doggetårtan 2021?
Det är multikonstnär. Men det har, jag har ju alltid egentligen målat, det började väl med graffiti-svängen där i 80-talet. Och sen, det är väl först nu man har tagit ut det lite mer, att ställa ut och så här liksom.
Du började göra allting i tunnelbanan först och sen har du jobbat ut på det.
Ja, exakt.
Jag ska inte fråga.
Nej. Man drog en tag och sen var det starten för någonting som kanske utminner sig nu i någon vernissage eller någon utställning eller någonting. Men det tog sin tid. Jag kände liksom, jag vill inte bli någon så här som bara gör tavlor för att jag har något namn eller någonting. Jag vill verkligen göra något som säger någonting eller berättar någonting liksom. Alltså sen min mormor gick på konstfack, min storbror gick på konstfack, morfar var arkitekt och så att den här orden har alltid funnits. Men jag har alltid älskat musik så mycket så jag har alltid tänkt så här, någon dag när jag blir äldre ska jag göra lite tavlor också. Mm. Och nu kanske det har kommit liksom, så att nu uttrycker man sig så också. Det är bara ännu en uttryckningsform som man använder.
Vad är skillnaden skulle du säga med att, vad blir annorlunda när du blir en pensel eller en burk än att bara bli en mikrofon?
Alltså, mikrofonen, det startar ju alltid med blyerts och papper man skriver, så där skapar man ju så. Men när man målar med en burk och så här, då är det ju en bild som man ser som man skapar. Då tar man ut det liksom, det man har inom sig. Så det är två olika former att uttrycka sig på som är ganska härliga båda två, som passar mig liksom.
Men när det kommer till musiken då, jobbar du fortfarande? Jag menar, har du någon kontakt med Cheppe och Salla? Alltså bröderna som var med från början i Latin Kings? Eller har du andra som du sett som tonsätter och gör tekniken liksom?
Alltså nej, vi gick skilda vägar för 2004, många år sedan. Så jag har inte sett röken av dem. Men sen dog Daddy Boastin som jag hade lite kontakt med förra året. Och så det enda som jag har lite kontakt med, det är Rodde. Ibland brukar vi jobba lite i studion ihop och så göra lite låtar.
Ja, han var ju med från början att, också, om jag inte missminner mig.
Han var också med från början.
Ja.
Så att det var ofta så, producenterna var på sin kant och sångarna var på sin kant. Så jag var ju alltid med sångarna så att säga liksom. Men nej, jag har ingen kontakt med någon i stort sett. Det är Rodde någon gång så där.
Ja. Just det.
Men nu måste jag måste fråga om, nu har vi pratat lite om hur det är just nu och vi pratade om några då. För mig, nu är jag ärlig här, så har jag ju mer relation till dig allt det där andra som har hänt emellan. Du har ju verkligen varit en tusenkonstnär. Det har varit reklamfilmer, liksom, alla brukar hänvisa till så här, cykel på köpet.
Yes, yes.
Och det har varit liksom tv-program och game show host och barnprogram. Och liksom, alltså, så här, det finns ju nästan inget område där inte du plötsligt har poppat upp som en liten så här joker i lådan.
Mm.
Har du haft någon strategi med det? För att det verkar som om du kommer undan med det. Jag tänker så här, jag hade aldrig kunnat göra det du gjorde, för mitt varumärke har sagt så här, han har ingen trovärdighet längre. Han kan inte hålla med det dagen och andra dagen och tredje dagen. Du verkar kunna hålla på med precis vad som helst, göra samarbeten precis vem som helst och ändå fortsätter folk att gilla dig liksom. Har du reflekterat över detta?
Fast jag har aldrig tänkt på så här att liksom, så att jag är ett varumärke, eller aldrig så här, ja, det här är viktigt för min image, eller jag är oftast bara en glad person som delar med mig, och jag älskar att stå på scenen och göra program och teater och allt där. Jag tycker det är skitkul, och så här reklamfilmer, alltså det är det bästa jag vet nästan att göra. Och jag tror att den glädjen går igenom liksom. Folk känner det. Det är liksom. Och sen har man ju också blivit utskälld liksom. Ah, man är sellout, eller man gör bara för pengar eller det ena och andra. Och det är ganska tröttsamt. Jag har alltid tänkt att jag är multikonstnär. Får jag chansen att göra grejer så ska jag göra det. Kanske om några 100 år eller 200 år eller någonting, så kommer forskare forska i Doggelito.
Uh-huh.
Då kommer man se, okej, den här killen, han gjorde allt det här. Och då kommer alla mina reklamfilmer som jag har gjort, som kommer vara flera hundra då förmodligen, var som en dåtidens tavla. Så det är en installation egentligen. Så reklamfilmerna är en del av min installation, en del av vad jag är, så att säga. Så att, och sen den här vägen, när man har gjort alla de här programmen och allting, man har ju lärt sig så fruktansvärt mycket liksom. Det har varit väldigt roligt. Det är ingenting som jag ångrar eller liksom, jag gör för att jag själv vill liksom.
Men har du fått mycket skit för det, tycker du, eller?
Vissa grejer har man ju hört. Ja, nu är det, man dyker upp här och där liksom. Men jag har alltid tyckt att det är väldigt kul och roligt att göra tv, göra kameror och program och stå på scen och också skådespela lite och sånt där. Jag älskar sånt. Jag har aldrig haft problem med det.
Jag såg Max von Sydow sa någon gång, han fick in och nitu, fick han frågan hur han väljer sina roller. Liksom han är Pelé-erövran där och sen liksom kejsar Ming i Blixtgården. Hur går det till? Och han svarade mycket ödmjukt, men jag är en arbetande skådespelare. Jag tar de rollerna jag får. Om någon ringer och säger vi vill ha med dig, om jag kan då, så då gör jag det. Så jag är det bästa av det materialet jag har. Det är ganska... Det är lite regenererande, så här prestigelöst liksom. Jag är inte så jävla skitnödig. Är det reklam eller är det teater? Det är samma för mig. Jag tar de jobben jag får och så jobbar jag och har kul och gör det bästa jag kan. Liksom.
Exakt. Så då har jag samma syn som Max von Sydow, ja, som är en legend. Liksom. Ja. Men lite den synen faktiskt, att liksom, man är glad så länge man får vara med. Alltså, i den här branschen, det är inte alltid man får vara med. Liksom. Så får man vara med är man bara glad. Liksom. Mm. Så att, och jag brukar tänka så här, åh vad kul, nu gör vi en reklamfilm till. Man var skoj alltså.
Det här finns det något du har tackat nej till? Och tack så här, det där känns fan inte okej för liksom...
Ja, det är ofta som det har krockat med någon annan till någonting. Mm. Men annars, det mesta som jag fått har funkat liksom. Men ingen, jag kan inte komma på någonting. Mm. Sådär, nej.
Men om man nu vill säga, jag tänker, jag är så nyfiken på din konst där. Och du måste ju passa på nu, på tal om jobb här, så måste du också passa på i podden och sälja dig själv här nu då. Om man nu vill köpa en tavla med Dogge, hur gör man då?
Det vill bara höra av sig liksom på sociala medier. Men sen har jag mina utställningar. Jag har haft en utställning just nu i Torekov, sen hade jag i Stockholm för 2 år sedan. Nu kommer jag ha en i Karlstad i september. Och sen kommer jag förmodligen ha en till innan årets slut här på Arnors galleri på Karlavägen 69 i Stockholm. Så att, håll utkik liksom.
Men... Och vart går man in då på sociala medier?
Jag har inte lagt upp någonting eller sådär. Jag har inte så här...
Finns ingen hemsida?
Nej, jag har ingen hemsida någonstans. Man får bara höra av sig liksom. Man är intresserad, får komma förbi och kolla liksom. Men det är många säger det, du borde skapa en hemsida. Ja, men
känner du inte att det ändå, tänker du inte att du är lite annorlunda? Det är ju väldigt sällan någon lever på konst men inte har kommit på idén att man ska ha en hemsida. Eller liksom, tänker du att du är en udda fågel? För du är ju verkligen väldigt... osälj på det där sättet, men liksom,
Jag har alltid varit annorlunda sedan jag var liten liksom. Det har alltid varit sen. Jag kommer ihåg när jag sa att jag ska bli bästa rapper när jag blir stor. De bara nickar på huvudet, men det tror vi inte, det här låter skit liksom. Nej, rap och... Så att det är samma sak med det här. Man märker så att folk bara, men du måste ju en hemsida. Och de är mer taggade än vad jag är liksom. Och jag bara, men jag vet om jag orkar alltså. Vi får göra det, vi får ta det framtiden. Vi fixar någonting så att det är liksom... Jag tror att det kommer väl komma liksom. Men det är klart, om folk inte ser det, vill bara höra av sig liksom. Men det har varit väldigt kul på de här utställningarna, vernissagen i alla fall, för att folk tycker grejerna är bra. Och det är väl det roligaste kvittot för liksom, att man gör någonting som folk tycker om. Jag vill vara synonym med glädje liksom. Sen om man kan sälja en tavla, då är det ännu roligare.
Jo, men du säger att man bara ska höra av sig. Vart hittar man dig då? Är det på din...
Jag har ju Instagram, Dogelito Official, jag har Facebook. Och liksom...
Ja, du ser, bra. Bra, ja, väl... bra. Sådär.
Så ibland lägger jag upp någon tavla här och där liksom. Men, men jag har inte kommit igång i en sån här säljgrej, aktiongrej liksom. Jag kanske borde göra det, bli bättre på det.
Jag kommer ihåg när jag bokade dig en gång, Dogge, för väldigt många år sedan, så det är säkert preskriberat. För då sa jag att du ska skicka fakturan till den här adressen, och då sa du så här: jag tar bara cash.
Ja, det var klassiker på våran tid.
Ja, det gick liksom inte att få någon faktura.
Vi gjorde ju något som heter cash in de tas.
Exakt. Jag för mig också att du myntade ordspråket, det har jag i alla fall kört med ibland, att du sa, istället för att den som spar han har, så sa du att den som tar han har.
det kan mycket möjligt vara så.
Men du Mattias, nu berättar den här historien som om det skulle vara lite komprometterande att Dogge tog svarta pengar. Det jag är mer intresserad av, vad svarade du då? Löste du det eller inte? Apropå preskriberat.
Eftersom det är preskriberat så hittade jag en lösning för det då. Jag kommer inte att avslöja hur. Ja.
Jag tror ju var så jävla många som kom och rappade, så det blir bara struligt liksom. Så att det var kul att du orkade med oss.
Ja, för fan, absolut.
Så, 8 stycken jobbiga ungdomar liksom som ska upp på scen och rappa.
Men du, har det funnits någon, finns det någon, du säger så här, det är liksom den högsta drömmen, att man har någonting man vill göra när man är ung och så får man göra det, och dessutom man är ung. Men det finns också de som säger att man ska vara försiktig med att uppnå sina drömmar för tidigt, att det känns som att man, vad ska jag göra nu då? Har du någonsin känt så här att fan, jag fick allt jag någonsin ville ha när jag var 16 liksom. Vad ska jag göra nu i 80 år då liksom?
Ja, exakt, men det är faktiskt sant det du säger. För sen när man blir 20, bara ska jag verkligen göra det här. Sen blir man 30, bara men ska jag verkligen göra det? Ska jag inte göra något annat liksom? Sen blir man 40, bara shit, jag håller på, ska jag fortsätta med det här? Så i år har jag rappat i 39 år. Mm. Och då känner jag så här, shit, det här ska jag nog göra hela livet alltså.
Nu har du landat i att det här kommer vara
det här, är nog det jag kommer göra. Hur det än går så kör jag in i, så långt det går liksom. Rappa så mycket det går. Men om man kollar på fotbollsspelare så de måste ju lyckas snabbt, för karriären är mycket kortare innan de blir för gamla eller skadade. Men som musik kan man hålla på hela livet i stort sett, tills man inte kan mera liksom. Men du kan hålla på det mycket mycket längre. Så att jag skulle kunna rappa liksom, ja, tills jag inte kan prata mer eller stort sett liksom. Så att jag är nog någonstans nyss, ja, men nu kör jag på det här liksom. Och det är ju lite blandning, det är multikonstnär, det är dogge med svenska folket, det är rappare, det är konstnär, det är liksom, jag har ganska roligt jobb ändå liksom. Man varierar, ingen dag ser likadan ut, och lite poddar så här och sånt, så det är kul faktiskt. Man är glad att man får vara med.
Hur är det att vara så pass folkkär och känd som du är? Är det aldrig någon belastning att man går på ICA, folk har åsikter om vad du har i korgen, eller att det, folk säger hej hej på stranden och så tänker du så här, fan, jag vill hålla in magen. Alltså, upplever du bara att det är kul? För du måste ju vara en av Sveriges kändaste personer, så här, som att alla ändå skulle kunna peka ut dig på en linje och säga, ja men det är han.
Ja, absolut. Det är, alltså, jag är så van, för att jag tror jag blev känd när jag var 15 redan. Så att jag har ju levt väldigt länge med det här. Liksom. Man vänjer sig så att säga. Mm. Man är van liksom. Men ibland kan man gå med andra som inte är vana. Och så ser de hur folk tittar annorlunda. Så här. Men det roliga med mig är att folk blir väldigt glada när de ser mig. Och det tycker jag är ganska skönt. Så här.
Men Mattias är tvärtom. De blir bara rädda att vi ska springa fram och ta kortet ifrån dem och grejer.
Ja, exakt. Mig blir de glada. Men det är ofta kul. Så här. Som idag, man stod, var någon tjej i kassan och bara, är det Doggelito? Mm. Jag bara, då gjorde de så här, yeah. Gjorde de så här hang loose-tecken och bara, yeah, vad coolt liksom. Och då blir man ju glad liksom. Sen är det allt, nu för tiden är så annorlunda liksom. Här får man ta en selfie liksom. Och någonstans så bygger man relation med folk också på vägen. Och träffar väldigt mycket människor när man har varit med så länge som jag. Och det är väldigt kul. Jag är väldigt social, så jag tycker det är kul. Men jag vet ju en del artister som tycker sånt är skitjobbigt och låser in sig och inte klarar det. Psykiska biten så att säga. Det blir
en belastning att hela tiden stå i rampljuset även när man inte...
Även när de vill vara privata liksom. Och det blir tufft för dem, och det kan jag förstå liksom.
Men för dig har det inte varit som att du känner...
Nej, för att jag blev igenkänd när jag var liten. Jag kommer ihåg det första gången det hände också. Jag var på väg till stan och då hade jag en keps som det stod så här, Stockholm svartskallar. Och så i Gamla stan så började folk peka så här på mig och så. Och jag kunde inte förstå, vad är det kepsen som det står, att det är liksom någon rolig grej, eller varför pekar de på mig och så. Jag kunde inte förstå det liksom. Och sen kom jag på det liksom, att dagen innan hade Anna Björkman intervjuat mig i Aftonbladet. Och det här var innan det digitala, innan internet och allting. Då hade ju liksom Expressen, Aftonbladet, det var ju liksom största nyhetskanalerna för svenska folket. Och då var jag på en hel sida i Aftonbladet med samma keps. Och då kände folk igen mig liksom. Och då kom jag ihåg att jag bestämde så här, är det så här det är att vara känd? Alltså att folk känner igen en. Ja, jag får väl ta det om jag vill göra det jag älskar, att rappa. Då bestämde jag redan då att det är så det är bara. Och sen har det varit okej med det liksom.
Men hur har det varit för dig? Det är ju väldigt mycket diskussion om det just nu. Med tanke på alla gängskjutningar och allt sånt där. Då. Så du som har bott i orten hela ditt liv. Känner du att det på riktigt är någon skillnad? Eller är det medias upp? Alltså vi vet att det finns problem, men det finns det ju överallt. Och det är liksom hela den här grejen. Men känner du någon skillnad när du går och hur du säger till dina barn... mot när ni var kids liksom. Tycker du att det har blivit ett värre, inom situationstecken, klimat?
Jag tror Sverige har blivit lite tuffare faktiskt, samhälle, hårdare klimat och så här. Men sen när jag tänker på det, så jag växte upp på 80-talet och så läste jag någonstans att det var mer skjutningar på 80-talet än vad det är nu. Och till och med på 80-talet sköt de våran statsminister. Alltså om man tänker på det var ju helt sjukt 80-talet när vi växte upp. Så att jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det liksom. Om det är media eller om det är mera saker. Men det är klart att jag tror att det känns som det är mer handelsvapen i omlopp i Sverige än vad det var förr i världen liksom. Och då blir det ju att det händer saker liksom. Framförallt när unga får hand om det liksom. Och sen kommer jag ihåg att när vi var små kollade vi på Bruce Lee och Chuck Norris liksom, som var idolerna, och så bara pratade om karatevåldet och videovåldet och aja baja. Och vi bara nej, vi blir inte påverkade alls liksom. Och så gick man ner till skolan och sparkade på någon för att testa hur det var liksom. Och vi blev ju påverkade. Och då kan man tänka idag barn och ungdomarna som liksom skjuter och dödar varje dag på de här dataspelen. Så jag undrar vad som händer i deras omedvetna liksom.
Mm. Hur har du förhållit dig med just den grejen då med dina barn liksom?
Jag vill inte bättre någon annan förälder. Man orkar ett tag, men sen orkar man inte liksom. Det är ju den stora businessen idag. Det är ju spelbranschen. Det är den största branschen i världen idag väl liksom. Och alla barn gör ju det på något sätt liksom. Så det blir konstigt om man skulle säga så aja baja, men...
Men tror du att du är mer medveten om så här, att ni får inte gå ut sent, eller tror du tvärtom att liksom det är coolt? Det är liksom ingen... Är du hårdare mot dina barn än hur du levde själv liksom?
Nej, alltså jag tänker inte så där liksom. Alltså, olyckan kan ju alltid vara framme liksom. Jag tror, men...
Mm.
Men det är klart att man är orolig för, jag känner mig mest orolig för landet Sverige, konungariket Sverige. Det känns som det inte står rätt till. Liksom. Och det tycker jag känns läskigt. Det är en mycket större fråga. Liksom, att det här är saker som vi måste liksom, diskutera och framförallt lösa. Framförallt för barnens framtid och landet Sverige. Liksom. Det känns som... Det är en båt som är ute i storm och ingen vill ta tag i rodret och styra det här landet rätt för en gångs skull. Det är fortfarande pajkastning och vem som ska ta rodret och vem som ska göra vad, istället för att liksom bestämma en väg där vi får det här på köl, liksom får det i rätt riktning. Liksom. Det är ändå ganska stora frågor liksom, som det blir som en cancer i samhällskroppen, och den cancern måste vi få bukt med liksom, innan det verkligen blir för sent liksom. Sverige är ett litet land och vi är lätt påverkade och liksom, jag blir ledsen när jag ser den utvecklingen. Jag kommer ihåg när jag var liten, brukar tänka på det gamla Sverige när man växte upp. Man saknar ju det, du vet, när Herbert och Berbert och de hette var på TV och allt, när glädjen som var liksom. Det där är liksom, det känns så långt bort, men det var så mycket kärlek och värme då. Sen kanske jag är nostalgisk nu och så här, det var bättre förr och det, och man inte var så, men någonstans så känner det som att vi i Sverige var på väg tillsammans in i framtiden. Idag hela tänket ändras oss gemene svensk, att skit i alla andra, tänk bara på dig själv och då få till så mycket du kan åt dig och det dina, och skit i resten. Och det tänket är tänk som har liksom, vi har importerat från någon annanstans. För det är väldigt osvenskt tänk egentligen. Det tänket passar egentligen inte oss, för att vi är ett folk som är väldigt smarta egentligen. Jag tror att vi är ett upplyst folk, men vi håller på att tappa den här upplyst grejen liksom. Och folk brukar fråga mig så här, men vad är svensk? Och brukar säga så här, svensk är att vara upplyst. Sen vad det har för färg eller vad det kommer från. Svensk är att vi är upplysta, vi är ett upplyst folk, och det håller vi på att tappa lite liksom, känner jag. Och vi är på väg åt fel håll. Så jag hoppas att vi kan ta tag i det och vända det snarast. Liksom det...
Jag håller med dig också, framförallt i det här du säger, att precis det här att det är så från alla håll. Det är liksom, man måste enas och gå tillsammans. För jag tycker liksom det är fel. Liksom man hör liksom politiker prata, så det är jävla massa, ska vinna massa poäng och det ska vara saker. Och då menar jag, oavsett om det är från vänster till höger på något vis, så känns det som att vi måste fan enas någonstans hur vi vill ha det liksom. Jag tycker det var väldigt fint och klokt sagt.
Och min brasklapp är alltid, och det börjar ju med oss. Vi får de politikerna vi förtjänar. Ja,
det har blivit glapp också. Liksom. Politikerna känns väldigt långt borta. De känns som de lever i sin bubbla. De har sina löner, de är klara. De behöver inte bry oss om det som händer i samhället längre. Liksom. Och det tror jag är... Jag kommer ihåg när vi var små och så sa alltid någon så här gammal svensk, ha, kolla på italienarna, de är så korrumperade, politikerna där. Men det känns nästan som vi är där idag själva. Fast vi tror inte att det försiggår här liksom. Och det är en farlig utveckling, tror jag liksom. Att det här glappet har blivit så mycket, mycket större liksom.
Mm.
Men det är sorgligt.
Det här hade vi kunnat prata mer om. Ja. Den här är ju våran poddtid slut för dagen.
Oj, shit vad snabbt det går.
Ja, det går fort när man har roligt. Det är så himla skönt. Tack för att du är här och lyser upp med lite härlig glädje. Och det är ju verkligen kul när man träffar människor som på riktigt är så laid back och välkomnande som... Ibland blir man besviken. Man träffar folk och tänker så här, det där är nog bara någon tv-ansikte. Sen går de hem och bara är dryga och otrevliga. Men du känns ju som om du är du, alltid. Och det orkar man nog inte vara. Liksom, köra den fejkfasaden i 30 år. Det blir hårt jobbat. Liksom.
Tack så mycket, tack. Mm. Jag gör mitt bästa.
Ja. Ja. Skitkul och träffas igen, Dogge. Super, super tack för att du kom. Verkligen jätteschysst.
Tack själv. Simma lugnt, kram, tack. Gott. Och alla ni som vill nå mig finns på Facebook och på Instagram, Doggelito Official.
Där satt den.
Och vill du göra hemsidor på fritiden kan du få göra något, Dogge.
Yes, snyggt. Om ni har någon sån där datanördisch.
Ja, det är bra. Snyggt. Tack för idag.
Tack för idag.
Hej.
Tack, kram, ciao.
Podplay.